Det här är en mörk historia, Skuggland. En undersökande serie i tre delar tillsammans med frilansjournalisten Love Lysarides.
Jag är i Småland. Jag är här för att ta reda på vad som hände en sommarnatt i juli 2018 när en lokal nazistledare blev skjuten i benen. Min undersökning har lett mig till en man som kallas för Berra. Det sägs att han ska bo i en husvagn i skogen. Och vi har nu fått reda på var den finns. Nu står jag och Anders Blank, journalisten som har visat mig runt här, på en liten trappa vid husvagnen.
Alltså vi är i skogen här, någon kilometer från Emmaboda. En väldigt tät skog.
Vi är mitt inne i skogen, i en liten skogsdunge.
Och det verkar som vi har lyckats lokalisera husvagn här. Han ska alltså bo här enligt markägaren då. Men verkar tyvärr inte vara hemma.
Vi har missat honom.
Du lyssnar på en mörk historia, Skuggland. Det här är den tredje och sista delen. Knarkaren, konstnären och besserwissern.
Jag börjar tappa tålamodet. Det känns som att jag har vänt på alla stenar, men jag bara står här och stampar. Vi var så nära när vi kom till den där husvagnen, men Berra var inte där heller. Så vad har vi egentligen fått fram? En sommarnatt i juli var det stökigt nere på Berras tomt. Enligt vittnesuppgifter ska nazistledaren ha kommit ner till tomten. Och samma vittne menar att han hade med sig en bajonett. Det blev tjafs. Och två vittnen berättar att det slutade med att någon på Berras tomt avfyrade två skott mot nazistledaren. Ingen vet vem som sköt, men det sägs att skottet kom från tomten. Efter att det här har hänt så är det ingen som ringer polisen. Istället ringer någon en ambulans och de tar i sin tur med sig polisen. Det slår mig att den här berättelsen, alltså berättelsen om den här lilla byn Hermanstorp, egentligen är massor av olika berättelser. För Jonathan Lehmann på tidningen Expo som jag träffade i första avsnittet är en berättelse om nazism och högerextremism i Sverige.
De som var i Almedalen beskrev det med stort obehag att den här organisationen kunde skrämma människor och hota människor.
För konstnären Karl, han som hade levt med hästar i sitt hus, är en berättelse om vad som händer när knarket tar över människors liv.
Så det är ett olösligt jävla problem.
För Anders Blank, journalisten som har visat mig runt här, är en berättelse om baksidan av urbaniseringen och vad som håller på att hända med den svenska landsbygden.
Glesbygden har dränerats på människor. På händer och fötter egentligen, va?
Och för fransmannen, alltså Berras granne, är det berättelsen om ett mysterium. Varför det helt plötsligt under hans hus dök upp så mycket katter.
Det var katter under huset i några år. Det var katter överallt.
Jag undrar vad den här berättelsen är för Berra. Och om han ens är en del av den. Jag börjar göra mig i ordning för att åka hem. Det verkar som att vi inte kommer längre än så här. Men då händer något jag inte hade räknat med. Mannen jag vill träffa vill plötsligt träffa mig. Jag får ett sms. Det är från en kompis till Berra.
Jag har fått kontakt. Vi kan träffa honom i Emmaboda efter klockan 14. Hör av dig.
Det är från den lokala antikhandlaren och konstnären Rickard. Det sägs att han känner alla här i trakterna. Och han skriver att han har löst det. Ett möte med Berra. Jag möter upp Rickard på en parkeringsplats.
Nej, men tjena!
Han är finklädd. Kostym.
Vad säger du? Det går att komma hit som femlingar. Jag tror att man liksom också då bara inte syns. Men du var väldigt tydlig och visade dig också.
Jag hoppar in i hans bil och vi kör igenom Emmaboda. Den största tätorten här i området kring Hermanstorp. I askkoppen i bilen ligger massa fimpar. Rickard säger att han älskar att röka i bilen. För att det känns som att han är utomlands när han gör det. Emmaboda är inte stort. Det är ett Konsum, en Ica och ett par pizzerier. Väldigt snart kommer vi in i något som ser ut som ett industriområde strax utanför centrum. Vi kör fram till en gammal fabriksbyggnad. En gång i tiden var det den stora arbetsgivaren här i Emmaboda. Emmaboda glasverk. Här gjordes fönsterglas till hela Sverige. Om du någon gång åker ett X2000-tåg i Sverige och tittar ut genom fönstret så kan du se det. Alltså inte utanför fönstret utan i själva fönstret. Ett litet klistermärke längst ner i det vänstra hörnet där det står Emmaboda. Och det glaset kommer härifrån. Många av glasverkets lokaler är tomma idag. Och Rickard, konstnären alltså, har fått hyra ett rum här som han har byggt om till sin ateljé. Det är här jag ska få träffa Berra. Rickard rör sig snabbt, nästan som att han har lite bråttom. Vi går in i fabriksbyggnaden, går upp för några trappor och kommer in i en lite längre korridor. Det ser typ ut som ett vindsförråd. Rickard letar sig fram till en dörr. Han gräver fram en enorm nyckelknippa ur sin väska och fipplar fram en stor nyckel, kör in den i låset och...
Berätta.
Någon har försökt bryta upp dörren till hans ateljé. Handtaget är helt förstört. Det ser ut som att någon liksom har tryckt in en kofot i låset och bara dragit allt vad man orkar.
Ja, jag har följt idag.
Och det måste ha skett nyligen.
Nej, vi fick inte se någonting nu.
Men det ser ut som att den är öppen.
Kanske säger det något om den här bygden. Eller så säger det något om Rickard. Jag vet inte, men det faktum att någon har försökt bryta sig in i hans ateljé verkar inte alls göra honom upprörd. Men så till slut, med några sparkar och lite viljestyrka, går han att rucka på. Rickard öppnar dörren.
Varsågod.
Okej, oj jävlar vad grejer.
Det är grejer från golvet till taket.
Jag tror inte jag kan komma på en gemensam nämnare för de här.
Lådor, möbler, samlarsaker, allting. Och så små, små gångar mellan grejerna.
Det är alltså 1000 miljoner olika saker.
Det är som en labyrint. Fast istället för väggar så bara massa högar med saker. Berra har inte kommit hit än. Rickard har sagt till Berra att vi är här och väntar på honom. Men just med Berra är det så att man aldrig riktigt kan veta. Rickard säger att han har hört om en gång då Berra stämde träff med någon utanför Konsum. De skulle ses efter 10 minuter. Och Berra kom, men efter 10 dagar.
Kan du inte bara picka och säga vad vi har för något bara? Om du skulle göra en snabb genomgång.
En dansk designkanna och skyltar. Så finns det något polemedel för inomhusväxter till de gröna bladen. Jag vet inte vem som har gjort dem, men de är Kosta Boda. Farmor och farfars bänkvar som hade en palm på. Och så är det ett skylt till en moped. Och sen har vi en stereo utav fina märket Lux. En jävla trevlig modell. En papper. Jag trodde det var en målad. En ljuslykta för Lindos spannkås för stabil ska det vara. Och Boy står det där också. Ask som jag inte vet vem ska vara till. Och där bakom står det. Det är ett styrketräningsbälte. Där sätter man olika kablar. När man säljer i butik. Ja, där ska vi säga att det är kanske ett resultat av en antikhandlarbarn och konstnär och samlarmani och alldeles för billiga saker eller kastas för mycket och grejer. Och sen avslutat då med en väldigt speciell städare. Sorterare, kan man ju säga.
Vem är städare?
Ja, det är
han. Det känns inte som att han kanske är född till att vara städare.
Nej, han är född till att bli tjackpundare. Jo, och de kan ju inte få jobb. Så att det är lite kul att sätta dem i arbete och se vad som händer ibland då. För det blir ju alltid ståligt.
Mitt i all röra hittar vi 2 stolar. Vi slår oss ner. Det är ett tag tills Berra kommer. Och jag undrar, Rickard känner ju Berra. Jag vill veta vad Rickard tycker. Vem är Berra?
Han är en riktigt bra berättare. Men han kanske inte så bra kanske har avtal med eller bestämma tid eller... kanske lita på allting sådär. Det här kanske det blir skrivet. Men gillar man bara lyssna där, och då får man ju bara stories. Och snälla han.
Rickard säger det som flera andra har sagt. Att Berras hus i Hermanstorp blev en sorts frizon. Och att Berra tog hand om dem som kom dit.
Alltid tagit hand om de yngre också då, som har kommit ut lite och liksom där lär dem diska och tvätta eller åt han och liksom bli pappa åt han, sådana som inte hans barn. Och, ja,
Jag förklarar varför jag är här. För att undersöka vad som har hänt i Hermanstorp och ta reda på vem det var som sköt den där nazisten. Jag berättar att flera har sagt att skottet kommer från Berras tomt. Jag frågar Rickard om det kan ha varit någon hos Berra som sköt. Och Rickard var ju faktiskt inte där, så han kan omöjligen veta. Han svarar istället med en sorts teori om hur samhället fungerar i stort.
Alla samhällen behöver ju sina filurer. Det behövs en knarkare, en konstnär, en besserwisser. Ja, så är det lugnt. Det är bara han som är den, så skiter man mer i det.
Du menar då? Det är intressant.
Det är att alla samhällen behöver ha någon liksom olika typer av människor. En gammal knarkare, då kan man ju lägga skulden på många saker och man kan vara arg på honom på ett sätt och så säger det han. Det kanske är 10 som knarkar, men det är han som blir knarkare. Jag valde att bli konstnär.
Vem blir du då i liksom deras ögon? Konstnären?
Ja, konstnären han har det jäkligt bra, måste jag säga. Han är accepterad i alla läger och bara lustig. Alla tycker han är lite lustig och konstig, men han är ju snäll och trevlig och jag håller på med lite sånt annorlunda på något sätt. Men det är inget hot för någon annan.
Det är kallt inne i den stora lokalen. Jag och Rickard går runt och kollar på olika grejer. Och då helt plötsligt händer det. Det är som att han bara uppenbarar sig. Berra gör entré.
Jag har kabbat med det sen.
Berra, jag har hört så mycket om honom. Och nu får jag äntligen träffa honom. Jag måste erkänna att jag är lite starstruck. Det är något med hans ögon. De är så snälla. Stora. Vi slår oss ner på varsina stolar.
Kaffe. Kaffe. Kaffe.
Gärna kaffe.
Mjölk och socker.
Ja, mjölk och socker tar jag.
Jag dricker gärna svart.
Det ska vi ordna det också. Ja, det vet du. Lova, jag är väldigt liberal. Så.
Har man blivit rasist? Vad skojar. Nej, det har jag redan kollat på.
Ja. Några kompisar till Rickard och Berra går runt och sorterar grejer längre in i lokalen. Rickard serverar kaffe. Berra tar 3 sockerbitar i sin kopp.
Ja, 3 kanske, om det är en sån där stor mugg.
Han har på sig blåställ, arbetskläder. Han pratar försiktigt och verkar väga sina ord innan han talar. Någonting har precis hänt hans vän. Jag frågar vad.
Han råkade illa ut här om kvällen. Mycket trevlig grabb. Ja, det var ju några puckon som hade kommit till någon bil och tagit en sån här som man har vid simbassängerna när man lär barn. Sånt här järnrör med nöglar på. Skulle ta ut den och dränka honom i någon mosse här borta. Ja, det är för människor. Skenavrättning.
Jag frågar om de har anmält det till polisen, men det har de inte. Rickard sitter bredvid och fyller i.
Polisen kallar hela byn en gång för Lilla Chicago. Emma Oda. Villa. Det var redan utrett problemen när polisen kom kanske. Eller, och,
ja. Jag frågar Berra varför han inte bor i Hermanstorp längre.
Ja, det är en lång historia det där. Det är jobbigt att ta upp. Ja.
Jag frågar om han saknar Hermanstorp.
Både och. Samtidigt så är det skönt att vara därifrån på grund av att du vet, om du tycker att det ser ut så mycket här så skulle du ha sett det där. Ja, kommunen var väl lite sura över att jag hade för mycket bilar och båtar, motorcyklar, husvagnar och ja, allmänt rörigt på tomten kan man säga. Så de var ju där och tittade och gav mig böter. 50 000 i månaden.
Jag undrar hur han ser på allt det där som hände i Hermanstorp. Allt stök och alla anmälningar till myndigheterna. Om knarket och alla de här människorna han öppnade upp sitt hem för.
Jag hade ju rätt många rum i huset där, va? Så jag var ju schysst. Det är ju gamla kompisar, va? Som blev bostadslösa och separerade kanske med sina tjejer. Och en del tjejer bodde ju också där. Nu hade en bra tjejkompis där som nyss hade kommit ut ifrån fängelset. Och hennes kille hade ju hängt sig och... Så då fick ju hon bo där i ett rum på övervåningen då. Så den kan man ju inte klaga på. Hon skötte sig perfekt och så. Men det var ju många andra som misskötte min snällhet kan man säga. Min omtanke där. Och det fick jag ju lida av för i slutändan istället.
Jag frågar en gång till varför han inte bor kvar i Hermanstorp.
Jag hade ju en polare där som bodde i en husvagn. Han gjorde några affärer med några utlänningar. Och sen när jag kom hem, då hade han ju stuckit därifrån. Men däremot utlänningarna, de kom ju tillbaka. Nej, de dök upp sen efter ett tag och krävde att jag skulle ta fram den här personen då som bodde i husvagnen. Han var skyldig om ett par 100 000 eller vad det var. Och de tvingade mig till att skriva över huset helt enkelt.
Berra har alltså förlorat allt han äger. under tvång.
Jag lever ju fortfarande under lite hot där på något vis. Ja, visst är det skitjobbigt alltså. Jag kan ju inte ha någon adress. Nu får jag ju sätta post eller stante. De har ju stulit allting jag hade där. 11 motorcyklar. Ja, 24 bilar hade jag på tomten. Alltihopa är putsväck. Mina båtar, mina släp. Alla mina verktyg och maskiner och sånt här. Putsväck.
Bära säger att han har ringt polisen, men att det inte har lett till något.
Ja, vad ska den lilla människan göra? Ja, man gör ju inte annat. Jag har ju gjort rätt allt vad jag kan göra. Håller mig därifrån. Inte hotar någon eller tar upp något bråk med dem och så. Utan låter lagen ha sin gång, så att säga. Men det händer ju inget. Det är ju snart 1,5 år sedan. Och det har inte hänt något än. Själv blir jag ju bostadslös nu. Sitta i en husvagn och bo. Iskall dessutom. Så. Ja. Jag vet inte riktigt. Det är en mycket svår situation. Jag skojade lite med han som var här nyss. För några veckor sedan var det ju rätt så kallt där på natten. Och sen växlade det om och blev plusgrader. Så jag skrev det till honom att det är första morgon nu på 3 dagar som jag inte behöver skrapa den isen på mina glasögon när jag vaknar på morgon. Och det är ju så illa. Igår var det ju för fasen bottenfruset. Fick ju knacka loss isen i vattendunken för att kunna koka upp vatten. Jag är lycklig att jag lever. Eller glad. Varje morgon när jag vaknar. Att man andas fortfarande, så att säga. Att man inte har frysit ihjäl.
Så vad hände då egentligen den där sommarnatten 2018 när nazistledaren blev skjuten? Jag berättar för Bärra hur det ligger till, vad jag har hört. Att skottet skulle ha kommit från hans tomt. Och då ger han mig en bit helt ny information.
Jag satt ju i fängelset då i Kalmar för jag hade missat tiden hos frivården, så jag hade 15 dagar att göra där inne.
Alla har sagt åt mig att snacka med Bärra. Men nu visar det sig att han inte ens var där när det hände.
Ja, alltså jag vet faktiskt inte riktigt det till 100. Jag vet bara att poliserna hade varit där ute och då fick jag höra det. Att det hade varit skottlossning där ute. Det hade varit en massa polisbilar och helikopter och grejer. Men jag fick aldrig reda på vad det handlar om.
Bärra satt i fängelset när nazistledaren blev skjuten. Så varför pekas han ändå ut?
Ja, jag vet inte varför de håller på så där. Men man har ju ett rykte bakom sig då, va?
Bärra menar att det går mycket rykten här i bygden. Och ja, alltså, jag har ju själv hört många av dem, så jag förstår vad han menar. Han säger att det är rykten som är svåra att stoppa, eller för den delen tvätta bort.
Mycket svårt. Mycket svårt. Det är inte det lättaste att få bort. Alltså jag har ju inget elakt rykte om mig så, mer än att man har varit en knarkarjävel då, i många ögon. Men jag är ingen jävla tjuv som springer runt om nätterna och skäl. Det är inte mitt intresse. Men det finns ju sådana som sitter och dricker sitt kaffe och efter kaffet då, det där repet, då har de suttit och gissat sig och sen har de väl fått reda på att det inte ligger till så. Ja, det kunde ju ha varit så, säger de då. Jag har varit med om många, många gånger och de pratar så mycket dynga och skit.
Alla samhällen behöver sina filurer, säger Rickard. Konstnären, knarkaren och besserwissen tar han som exempel. Konstnären funkar i båda läger. Knarkaren är den som alla kan skylla på. Och i det här rummet är ju Rickard konstnären. Bärra, knarkaren. Och så slår det mig plötsligt att det kanske är jag som är besserwissen. En av dem som tror sig veta något. Den där störiga jäveln. Reporten från Stockholm som kommer hit och lägger sig i alla andra människors affärer. Jag har dåligt samvete. Berra måste gå tillbaka till jobbet snart.
Du har väldigt bra röst, måste jag säga. Väldigt härlig röst att lyssna på.
Radioröst, visst är det?
Riktigt behagligt.
Vi börjar prata om annat.
Det är till och med de som har sagt att du skulle bli en sån här sagoberättare i tv för små barnfilmer eller någonting. Eller för...
du skulle kunna testa, kan du testa så här, klockan är 12 och det här är dagens eko?
Klockan är 12 och det här är dagens eko.
Det har blivit dags att lämna Småland. Polisen vet inget. Grannarna säger olika saker och inget vettigt verkar komma ut. Mannen jag letat efter, Berra, han som skulle ge mig alla svaren, var inte ens där när det hände. Så det är tillbaka på ruta 1. Jag måste erkänna att jag lämnar Småland, ärligt talat, lite besviken. Jag åkte dit för att lösa ett mysterium. För att få svaret på ett märkligt fall. Men nu när alla korten ligger på bordet ser det dystert ut. Tillbaka på kontoret i Stockholm. Det har gått en vecka. Plötsligt har jag ett missat samtal. Det är Anders Blank som har ringt. Journalisten. Han säger att det är viktigt. Jag ringer upp.
Hur är läget?
Ja, men det är bra.
Ja?
Hösten har kommit på allvar. Man kan kura in sig och bara...
Mysa. Anders har gått igenom informationen vi har. En gång till.
Vi fick reda på att menar att han har suttit inne under den här tiden den 12 juli när det har skjutits då. Att det skulle så att säga vara hans alibi. Så vi gjorde det var att beställa ut alla beslut rörande från den 1 januari 2017 till idag då.
Anders har gjort en timeline över de olika tiderna då Berra har suttit inne. Och när han har varit ute.
Följer man det här kan man då se att det är ett glapp mellan den 28 april 2018 och tills han döms och nio i slutet på juli 2018. Han var alltså villkorligt frigiven den 28 april.
Han kom ut ur fängelset den 28 april. Skottet skedde den 12 juli, alltså mer än 2 månader efter.
Så vad betyder det här för hans alibi då?
Nej, alltså det är ju skjutet i sank om man säger så. Det finns ingenting i kriminalvårdens register som visar på att han har gjort det heller.
Vad betyder det här? Jag ringer upp Berra igen.
Ja, hejsan du.
Jag minns det som att du sa att du kom ut i april. Så då, eller satt du inne då?
Ja,
eller?
Jag kom ut i april, ja.
Okej, men då satt du inte inne under tiden som han blev skjuten alltså?
Ja, men då är det också varit en skjutning då.
Okej.
Okay. Ja, jag är inte hundra för det där. I alla fall så var jag ju inte hemma när det hände i alla fall. För det fick jag ju reda på ett par dagar efter.
Mm-hmm. Ja. Liksom, det är ju flera som liksom säger att det sköts från den här tomten då i Hermanstorp. Så jag måste bara fråga. Det var inte du som sköt?
Nej, för fasen. Nej.
Okej.
Okay. Nej, det är inte mitt gebit.
vad är liksom ditt, vad tycker du är liksom det mest övertygande argumentet för att det inte var du?
Ja, jag har aldrig hållit i en bössa hela mitt liv.
Nej, just det.
Nej.
Okej, okay, ja men det är väl det. Men vad, jag har ju liksom vänt upp och ner på varenda del av den här berättelsen nu. Jag kommer liksom inte riktigt fram till vem det var. Vem tror du att det var om du får bara spåna helt fritt?
Ja, då måste det ju vara någon sån där antinazist då eller någonting.
Ja, just det. Någon kanske vänsterextrem eller sådär.
Ja, jag vet inte, men någonting sånt måste det ju vara.
Det var
någon som sa i alla fall att det där hade väl hänt strax efter att han hade varit i Almedalen.
Just det. Ja, just det.
Ja.
Men finns det några antinazister runt i Hermanstorp-trakten då?
Jag har inte en aning om det.
Jag är tillbaka där jag började.
Då är det väl där jag ska börja leta då, helt enkelt. Bland antinazisterna.
Ja, Almedalsveckan. Vänsterextremistspåret.
Ja, jag vet ju inte till 100 vad man...
Nej, okej.
Du har lyssnat på det tredje och sista avsnittet av En mörk historia, Skuggland. Vill du ha fler avsnitt av En mörk historia så bli prenumerant på Podme och få tillgång till alla våra premiumavsnitt. Det här programmet är gjort av Lovely Sarides, Joel Silberstein Hont och mig, Carl Fridsjö. Slutmix, Fredrik Nilsson. Originalmusik, Anders Thorén. En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories. Innan avsnittet är slut vill jag passa på att berätta om en nyhet i samarbete med Snix. Det går nu att ta del av massor av korta true crime-historier i den nya appen Snix. Däribland sammanfattningar av just en mörk historia-avsnitt. Snix är anpassat för när du har 5-10 minuter över och vill ha underhållning, inspiration eller information i din telefon. Ladda ner Snix och testa. Första månaden är gratis och det finns självklart mer än true crime. Men om ni gillar en mörk historia så kommer ni hitta massor av spännande berättelser. Sök efter Snix i App Store eller Google Play.